Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber, rena om Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom honom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Ja, det var profeten Elias som fick höra de här orden från Gud. Och det är den berättelse vi får höra i den gammaltestamentliga läsningen. Där Elias, han hade varit med om den stora väckelsen på Karmelsberg. Där Baals profeterna blev besegrade. Där folket enväldigt samfällt ropade, det är Herren som är Gud. Och så gick det inte lång tid, så var allt som bortblåst. Kungahuset ville ta livet av Elia och han fick fly hals över huvud ut i öknen. Och där befinner han sig när vi hör om honom i dagens text. Han är där i en förtvivlad ensamhet, uppgivenhet. Han är så trött på allt sitt eget och önskar till och med att Gud ska ta hans liv. Det är då han får den här uppmaningen att äta. Och då står det att Gud försåg honom med den mat som gjorde att han orkade stå upp. Och så gick han i 40 dagar till på denna styrka som han fick av bara lite mat. Och så är det ju ibland med Guds omsorg att den är liksom inte långt där borta, utan den är i det som redan är där, som vi har. Och vi har bara ögon till att se det. För Gud är den som vet vad vi behöver. Långt bättre än vad vi själva behöver. Och han visste att det behövdes inte mer än detta för att styrka honom för 40 dagar till. Ja, han vet vad han behöver, vad vi behöver för att inte övervinnas eller frestas av missmodet till att ge upp. Eller av ensamhetskänslan att man vill lämna. Utan han har tillräckligt för att vi inte ska ge upp. Inte söka något annat, lite mer lustfyllt och kul. Utan stå fasta i det som Gud har gett oss och ger oss. I episteln så talar Paulus om att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga. Utan breder en utväg så att vi kan härda ut. Och det blir en rannsakande fråga där. Vad är det Gud ger och gör i det som vi redan har, det som ligger där i det alldagliga och vardagliga som han har gett för att vi inte ska ge upp utan troget fortsätta i det som Gud har gett oss. Sen efter dessa 40 dagar så kom det en ny svacka för Elia. Och den här gången så ställde inte Gud fram en måltid utan han ställde bara en fråga. Vad gör du här? Och när Gud ställer frågor i Bibeln så är det inte för att Gud inte vet utan för att han vill att vi ska svara. Att vi ska tala till honom och utgjuta våra hjärtan för honom. För Gud vet vad det betyder. Gud är inte bara en Gud som ser, han är också en Gud som hör och en Gud som också vet vad det betyder att tala till honom. Det är ju ofta så med bönen att det inte viktigaste är inte vad den gör med Gud utan vad den gör med oss själva. Det vet Gud. Han som vet också vad vi behöver. Att härda ut, det låter kanske inget vidare. Men att härda ut är ändå att härda ut. Och tiden var inte inne för Elia att han skulle sluta sitt uppdrag. Utan tiden är ute när Gud säger att den är ute. Och uppgiften som han har gett oss är inte över förrän han visar på något annat. Det är han som räknar våra dagar. Det är han som ger oss våra uppgifter. Och när Gud har gett oss bönens rum och bönens nåd. Så är det just detta. Han frågar, vad gör du här? Så tala. Tala för Guds skull. Tala till honom. Utgjut ditt hjärta. Gud vet vad det gör med oss. Men så till slut så talar också Gud till Elia. Och då är det den här episoden med elden och stormen och jordbävningen. Typiska manifestationer för Guds närvaro. Men inte den här gången. Utan den här gången så kom Gud i en stilla susning. Och då var det som att Elia lyftes upp ur sin dimma och såg ovan molnen hur Gud ser på saken. Det var inte det förväntade så som han tänkte att Gud skulle handla, utan på ett annorlunda sätt, men ändå på Guds sätt. På ett knappt märkbart sätt. Och detta ska vi ta till oss, Guds handlande på knappt märkbara sätt. Så berättade Gud vad han såg, vad han gjorde. Han sa att snart är motvindens tid över. Det ska komma en ny kung. Gud själv sätter en gräns för ondskan. Han har det i sin hand och han har det i sin makt. Och han sa till Elia att han hade utsett Elias efterträdare. Och så lyfte Gud av denna börda av att liksom allt står och faller med mig. Nej, det står och faller med mig som har allt i sin hand, ditt liv Elia. Och också den efterträdare som ska fortsätta Guds verk ibland oss. Så lyftes Elia av den tanken. Och så sa också Gud att du är inte så ensam som du tänker. Utan jag har lämnat kvar 7000 som inte tillber Baal. De är där. Under min hand. Lyft blicken så ser du dem. Kanske inte där du anade det. I personen du trodde. Men de är där. Och så lyfts också våra tankar till att se Guds tankar som är så mycket högre än våra tankar. Så mycket av vår uppgivenhet och vårt missmod är att vi ser det på vårt eget sätt och inte på Guds sätt. Och då behöver vi också låta Gud tala och så få upp ögonen för det oväntade eller det verket som sker i den stilla susningen och inte stå, liksom kräva av Gud att nu ska det vara en jordbävning här för vår skull. Stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig. Ja, Gud har också gett oss till att äta. Och på ett särskilt sätt när vi samlas här i Guds hus så ger Gud allt detta som vi har fått liksom möta i denna berättelse. Där talar han i sitt ord för att lyfta vår blick ovan molnen, om ni förstår vad jag menar, till att se Guds tankar och inte våra tankar. Och så ställer han också den frågan: vad gör du här? Och så inbjuder han dig att tala och att be och att stämma in i våra böner och utgjuta våra hjärtan för honom i all nöd. Och så till slut så också dukar han upp sitt bord. Och det är inga småsaker här. Om Elia fick lite bröd som stärkt honom för 40 dagar, hur mycket mer ska då inte det bröd som räcker oss Kristi kropp för dig utgiven och hans blod till dig utgjutet för syndernas förlåtelse? Hur mycket ska inte det stärka oss i vår långa ökenvandring, den som kan kännas så tröttsam och fresta oss till missmod och ensamhet och allt vad det är? Om Kristi blod blir utgjutet för dig till dina synders förlåtelse, då kan inte vägen bli för lång. För då är Herrens nåd med dig. Nåd också för allt det som har blivit så fel av liksom uppgivenhet och missmod och syndens dagliga plåga, knot och klagan och allt som Gud har fått se i mitt liv och i mina tankar. Så när han säger stig upp och ät, annars blir vägen för lång för dig, så är den inbjudan till att möta upp i Herrens bord och mättas av hans goda. Och han vet förstås kraften i det. Och då ska man inte gå på sin egen känsla eller sitt eget förnuft, utan bara gå på hans befallning och på hans löfte om vad detta räcker. Så låt oss här inledningsvis också samla våra tankar i bön och i bekännelse. Och kanske också lyfta fram det som denna berättelse har påmint om oss. Påmint oss om till självrannsakan. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som ser att vi av egen kraft inte förmår göra det goda, bevara oss från allt ont i kropp och själ, så att vi får leva med dig i tro genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den andra söndagen i fastan. Den andra årgångens läsningar. Från Gamla testamentet läser vi ur Första Kungaboken kapitel 19. Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till Juda, och där lämnade han kvar sina tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa: nu är det nog, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade, men en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. Han såg upp och se vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa: stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i episteltexten. Så skriver aposteln Paulus i Första Korinthierbrevet kapitel 10. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas kapitel 7. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte: om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade: mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 dinarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Skriv det i våra hjärtan. Amen. En av stadens frommaste män, farisén Simon, hade bjudit hem till fest i sitt eget hem. Han var förmodligen rik så att kalaset var påkostat. Allt var snyggt och prydligt. Gästerna var snygga och prydliga. Och då mitt i allt detta smyger sig en av stadens prostituerade in. Söker sig till Jesus. Börjar att röra vid hans fötter. Tömmer ut en väldigt exklusiv parfymflaska över hans fötter. Och hur hade hon haft råd med den, tro? Man kan bara ana laddningen och anspänningen i luften när dessa människor som såg och bevittnade detta, när de märker till det som höll på att ske. Jag tror att hade det här drabbat någon av oss så hade det varit ytterst besvärande. Vad skulle de andra tänka? Hon söker upp mig som om vi kände varandra. Och det är inte konstigt att Simon då reagerade. Om Jesus vore en profet så skulle han veta vad för slags synderska det här var, tänkte han. Och då var hans dom redan klar. Jesus var inte en profet. Då borde han reagerat annorlunda. Men Jesus visste såklart. Och Jesus var en profet och han är en profet. Men vad Simon inte visste var att profetens blick var riktad mot honom och genomskådade vad som hade skett i det fördolda i hans liv. Och frågan är om inte en profets blick hade gjort oss ännu mera besvärade. Särskilt om det faktiskt hade kommit ut vad han såg, som ju hände i den här berättelsen. Tre punkter ska få sammanfatta vad den här predikan handlar om. Först att Jesus ser vad som faktiskt är och vad som sker. Och för det andra att Jesus ger efter vad han ser. Och för det tredje, Jesus är förlåtelsens och kärlekens källa. Förlåtelsens och kärlekens källa. Först att han ser hur det faktiskt är. Jag undrar vad som hände med Simon när Jesus avslöjade för alla vad som hade skett där i det fördolda. Eller inte skett, kanske man ska säga. Det som han inte hade fått av Simon när han kom in i huset, som förmodligen alla de andra gästerna hade fått. För det här var en vanlig hedersbetygelse för en gäst. Inte för att det nu var synd om Jesus. Han hade ju fått allt han kunde tänka sig av den här kvinnan ända sedan han kom in. Men hon, som Simon hade sett ner på, hon framställdes nu inför alla som den som Simon borde upphöja och tacka för det som han hade försummat. Kan ju ana hur svårt det var för honom att hålla sitt ansikte uppe då. Och om han ansträngt sig för att upprätthålla sitt yttre och bli bedömd därefter utifrån vad som syns, så är det ytterst besvärligt med sådana där sprickor som ger människor inblick i en annan verklighet. Mellan sprickorna. Det är ansiktet som inte får tappas, som liksom glider ner och jag har svårt att hålla uppe det. Och jag har ibland tänkt så här, att undrar om inte vår tids sociala medier gör något med oss på djupet. För det är något som lockar oss där. Det är nämligen den tillrättalagda bilden av mig. Den som kan gillas, den som kan bedömas och som kan godkännas och uppskattas. Och det är förstås inte hela bilden av mig. För om den skulle fram och bedömas, ja, då vore det ju kört. Ordet Facebook, det måste ju betyda ansiktsboken. Ansiktet som inte kan tappas. Men det finns också de som önskar att bli sedda bakom det som syns och det som verkar så uppenbart i allas ögon. Därför att de liksom avfärdas på förhand, ser ointressant ut, är ointressant. Och så någon har kanske också tappat ansiktet vid något tillfälle och står där liksom för evigt dömd på förhand. Den här synderskan, hon hade gjort sina val i livet och hade nu blivit offentligt känd som synderska. Det låter inget vidare. Så hon hade inte längre nu något ansikte som hon kunde hålla upp. Och det fanns heller då inget ansikte att tappa. Och det är faktiskt på ett sätt ganska befriande när det är på det viset. Om det inte vore för detta lilla, att ingen gillade vad de såg. Hon var avfärdad på förhand. Hon var fast i skammen. Och hon visste också att hon hade gjort sådant som hon ångrade, som inte kunde bli ogjort. Så hennes skam hängde ihop med en skuld som hon inte kunde bli av med. Och det är en hemsk verklighet att vara fast. Och Jesus som ser hur det faktiskt är, han såg både hur det var med henne och han såg också hur det var med Simon. Och det är något befriande med det, att han faktiskt vet så väl. Såvida det inte är så besvärande, som det nog för det mesta är för oss människor och har varit ända sedan den dagen då Adam kände att det var nödvändigt för honom att gömma sig för Gud och för Guds blick. Och skyla sin nakenhet och skam med fikonlöv. Och dölja något av sig själv. Men Jesus ser och leder oss att se vad han ser. Och sen ger han utifrån vad han faktiskt ser. Inte hur vi skulle vilja att det såg ut. Och det är det andra, att Jesus ger efter vad han faktiskt ser. Och vad gav Jesus till Simon? Jo, han gav honom kritik offentligt. Och det offentliga svider ju inte minst för att det då blir uppenbart för andra. Det som man helst kanske vill att hålla så här lite tyst för sig själv. Men det öppna har här ett syfte för Simons skull. Simon, du kallar mig mästare. Du behöver knappast tala om för dig hur du brukar ta hand om dina gäster. Men nu har denna kvinna, som du kallar synderska och som du kräver att jag ska förkasta eller göra något åt, nu har hon gjort allt det som du inte har gjort. Tycker du att jag ska förkasta syndare, Simon? Vad ska jag då göra med dig? Nu vet vi inte hur Simon reagerade på det här. Det står inte. Men antingen så blev Simon förmodligen rasande. Förnärmad av denna offentliga förödmjukelse inför alla gästerna. Eller så tog han orden till sig i omvändelse och fick svälja inte så lite stolthet. Men kvinnan, hon såg här vad som hände. Och jag tänker att Jesus gav detta som hände också för hennes skull. Hon kunde se att Jesus tog henne i försvar. Han hade kunnat sitta där tyst och stilla i båten och inte riskera något. Inte riskera någon obekväm stämning, eller att gästerna skulle grymta eller att Simon skulle bli arg. Men han teg inte. utan han valde att gå in, skulle vi kunna säga här, på lidandets väg. För hennes skull. För han såg henne. Hon såg också människan bakom skammen och skulden. Och tog in henne under sina vingars beskydd. Även om det kostade honom lidande. Även om det innebar att Simons vrede, förkastelse och ilska riktades från henne till Jesus. När Jesus gjorde så här med andra fariseer, så blev de bara ännu mer ivriga att döda honom. Så fick denna kvinna en stilla inblick i hur långt Jesus var beredd att gå för att skona henne. Inte bara från dessa människors vred och förkastelse, utan faktiskt också från Guds. Hela hans livsverk, orsaken till att han kom till denna jord, handlade till slut om detta. Att flytta Guds rättmätiga vrede över människors många och svåra synder. Bort från de skyldiga till honom den oskyldige, och så låta vreden ha sin gång. Varför, Gud, har du övergett mig, ropade Jesus på korset. Jag citerar det ofta. Så får han inget svar. Men vi kan förstå. Jesus, därför att du valde att ta den där synderskans parti och ställa dig själv i alla människors ställe inför Gud med alla människors alla synder, våra också inkluderar, och Simons. Det händer ytterst sällan att de här fariseerna nämns vid namn i evangelierna. Och hur skulle evangelisterna sen när de skrev evangelierna ha någon koll på någon av dem när det här var så långt efter som de skrev efter att det hade hänt? Men Simon nämns. Varför har han nämnts, tror du? Ja, kanske för att han inte var helt okänd för Lukas och evangelisterna när de skrev ner det här. För att han inte var okänd bland de första kristna. Kanske för att han till slut tog de här orden, dessa svidande ord från Jesus, till sig. Och insåg och tog till sig detta, att han hade handlat illa mot sin gäst. Och inte bara mot en gäst i allmänhet, utan mot sin mästare, mot profeten från Gud, som såg vad som döljde sig bakom hans ansikte redan innan han tappade det. Och insåg att hans skuld, hans bortvändhet, hans kyla, hans kalkylerande, hans blindhet, det var så mycket större och fulare än vad han hade velat se. Så att han ödmjukt fick se på den där synderskan som han hade kallat och sett på så där nedlåtande. Sett på hennes frimodiga tro. Hur vågar hon ta sig in här? Det som han såg på som något ont, det kunde han nu se som något underbart för honom själv. När han fick lära av henne och hennes exempel och hennes tro och det som hände, att också han, denna kärlekslöse, hade fått mycket förlåtet. Och kom ihåg, det var ju också en annan farisé som fick se just det här till slut. Det som han skriver i första Timoteusbrevet 1:15. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Och då har han räknat in synderskan och alla andra tänkbara syndare. Så kan det gå. Så Simon fick i alla fall vad han behövde, alldeles oavsett om han kunde ta det till sig eller inte. Och synderskan fick vad hon behövde. En försvarare inför Gud. Och allt detta därför att Jesus ger efter vad han ser. Mycket av det som sker med oss kommer från honom utan att vi tänker på det. Men vi skulle vara mycket mer uppmärksamma på vad han ger och gör i det fördolda och med oss. Om han ser oss där vi är, så kanske det är ett och annat beskt piller som kommer från honom för att väcka oss till besinning, att tänka om, att tänka rätt. Eller så såg han den tunga bördan och gick in och bar den tunga bördan med oss så att vi kunde härda ut. Det är inte alltid som det är så mycket mer än det, men det var det. Och kanske har han någon gång också behövt att göra en Simon med oss. Ställt fram en spegel framför oss så att vi inte ser längre alla andras fel utan bara ser oss själva och får en ny blick för Jesus som syndares frälsare och vän för oss själva. Till sist, att Jesus är förlåtelsen och kärlekens källa. Vår tids tänkande, alltså i vår moderna tid, den är så utpräglat horisontell, kanske man kan säga. Så att det enda som gäller är vad som sker mellan människor och inför människor. Så när vi ställer frågan, vem har du syndat emot? Så kommer vi alltid att tänka, ja, jag har syndat mot den eller den. Och skulle man ställa frågan till synderskan idag, då skulle hon säga, ja, det här har jag gjort mot mina föräldrar, min familj, andra som har brytt sig om mig och en massa andra människor. Och somliga av dem skulle antagligen säga så här till henne, jag förlåter dig aldrig för vad du har gjort mot mig. Och då skulle inte Jesus kunna gå in där och säga, nej, men det är jag. I den människans ställe. Men han kan säga, jag förlåter dig om han är den som jag faktiskt har syndat emot. Nämligen Gud själv. Så vi behöver lyftas från detta horisontella inför människor och mellan människor. Så som de faktiskt också gjorde på Jesu tid. Lyfta till att tänka vertikalt. Så att mer än något annat skulle vi ställa oss frågan inför Gud. Vad han ser och vad han tänker. Så att det blir en sådär förbryllad fråga som de här bordsfesterna ställer. Vem är den här mannen som till och med förlåter syndare? Vem tror han att han är? Och svaret kan bara vara han som kan förlåta en människa synder som vi tänker det har skett mot Jakob eller mot någon här. Men mer än något annat behöver vi tänka på att det är Gud som har gett oss livet. Gud som har gett oss våra förmågor. Gud som har gett oss våra resurser. Gud som har gett oss våra föräldrar. Gud som har gett oss våra medmänniskor. Gud som har gett oss ett ansvar. Det är till slut inför honom som vi står till svars för hur vi har behandlat våra föräldrar, vår familj och andra människor som kommer i vår väg. Och det är inför honom vi står till svars inför det som har blivit vårt liv, våra val som vi kanske ångrar, men också det som han faktiskt ser under ytan. Nu vet jag inte om synderskan vågade tro att hennes skuld var helt borttagen när hon så djärvt tog sig in där i de präktigas boning. Man kan bara föreställa sig hur ovälkommen gäst hon var i detta sällskap. Men hon tog sig djärvt in där för att göra något åt Jesus smutsiga fötter som ingen annan hade gjort något vid. För hon måste ha skådat något av hemligheten av vem han är, så att det blev som en outhärdlig tanke att se hur han behandlades så illa. Det var så att säga det vertikala på en horisontell nivå. Han kan inte lämnas i detta. Så hon släppte ut sitt långa hår. Denna prydnad som hon bara annars lämnade ut åt de som kunde betala för det. Och så torkade hon hans fötter. Hon hällde ut sin dyrbara parfym. Denna ovärdeliga doft i en miljö som präglades av allt annat än väldoft. Det här var före tvättmaskinernas tid och allt sådant. Denna nyckel till hennes professionella välgång och framgång till och med, så att hon en gång hade haft råd till det och kunnat utöka sin framgång ut över Jesu fötter. Hon la bokstavligt talat ut hela sitt hjärta inför hans fötter. Det som hade varit hennes tillit, hennes förhoppning, det som hade gett henne försörjning, nödtorft, framgång, det la hon på hans fötter, där det hörde hemma. Han som en gång hade gett henne allt detta, redan innan hon kom på tanken att detta vill jag använda fel. Och Jesus såg på hennes tro. Precis så här är det, kvinna. Och det var också så han sa till henne: din tro har frälst dig. Dit hennes sorgsna hjärta nu hade sökt sig efter så många år på fladdriga villovägar, där skulle det vara, och där fick det vara, vid Jesu hjärta. Din tro har frälst dig. Rätt så, behåll ditt hjärta, eller han behåller ditt hjärta där. Och att se honom i tro, den gode herden, Guds gode herde, ja, han själv, Gud själv, att se honom i tro, så fattas inget, så som det står om den gode herden. Simon försökte peka där på det alldeles uppenbara, på hennes synd. Hon är en synderska. Som om herden inte redan hade tagit hand om det. Men han svarade: hon har fått förlåtelse för sina många synder redan innan hon bett om det, därför att hon har sökt sig till mig, sin herre, den gode herden, och hos mig fattas inget. Inte ens nåd för en skuld som är för stor att betalas. Därför att jag går korsets väg i hennes ställe och för hennes skull. Ja, den gode herden, han går så långt som det behövs. För sitt eget namns skull, jag är den gode herden. Hon, han, du, jag ska förstå att han är det. Och han har gett så många löften om att vara vår herde och bära oss för evigt, att han måste vara trogen sina egna löften. Och den som har herden, han har allt och är fri också då till att ge allt utan att förlora något. Älska mycket, så som oändligt älskad först. Så som kvinnan älskade så där frikostigt, ut med allt över hans fötter, så bottnade det i själva källan som gör att din och min inre källa, bägaren, flödar över. Det fattas inget, det kommer att flöda över hos honom. Och för att inte nu bara synderskan eller Simon, gästerna och alla som fick höra och se detta, och också vi har fått liksom blicka in i detta, för att vi alla skulle veta att det är hos honom förlåtelse för all tänkbar skuld inför Gud. För det är till slut där vi står. Att det ska sökas och finnas hos honom. Så sa han också de bekräftande orden till henne: dina synder är förlåtna. Och till sist sa Jesus till henne: och till dig och till mig också, gå i frid. De här människorna kommer förmodligen aldrig att sluta ge dig arga blickar och ofrid och elände. Men Herren, den evige och allsmäktige, han låter sitt ansikte lysa över dig med nåd. Kristi ansikte på Golgata kors. Det ser ut som ett dött ansikte, men ser du inte Guds lysande ansikte, så som det lyser i konturerna, med nåd och av glädje och av kärlek, och vänder sitt ansikte till dig så att du ser hans lysande ansikte fyllt av nåd, så att frid uppstår i ditt oroliga hjärta. Det må vara hur det är med deras arga blickar, men frid ifrån Gud. Gå i den friden den eviga friden från din Herre och din Gud, och med den friden som ditt hjärtas skatt. Hos honom, hos heden, fattas inget. Amen. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut, och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket och tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.